idag. Och sen kommer ni få sitta. Så här lyder Herrens ord. Uppenbarelseboken kapitel 1. Jag, er broder Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade människoson, klädd i helång dräkt och med en bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinnande brons som glöder i smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när det skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Så lyder här.
En sån underbar bibeltext som vi har fått höra. Jag kommer inte direkt lägga ut den texten, men jag tycker det var en sån otroligt fin, säger man, backdrop. en bild att ha i bakgrunden av den uppståndne Kristus. Som, ja, men ni vet, det är som att liksom Johannes, han ska beskriva det här, han kan hitta inte orden. Va? Det är liksom, hans ansikte strålar som solen, det är den Kristus som har uppstått och som regerar. Och det är han vi ska tala om idag. Och vi är ju i en serie, en kort serie om korset i tre delar. Där vi har talat om korsets betydelse från tre perspektiv. Och vi är framme vid det sista perspektivet här idag. Som handlar om Kristus, segraren. Och det är rätt intressant det här med korset som symbol. I varje kyrka hänger ju ett kors. Det är ganska intressant. I våran lokal så finns det också kors. Ja, nu finns det ett där digitalt kors. Det finns också kors på tavla bakom skärmen här. Men i varje kyrka så hänger det ju ett kors. Ofta på taken eller väggarna så finns det ett kors. Och överallt i världen så bär människor kors runt sin hals eller hängande i örat eller vad det nu kan vara för någonting. Man bär korsets symbol. Vad är korset? En symbol för tortyr? Ja. En symbol för ondska? En symbol för nederlag och död? Allt det där är sanna aspekter av korset. Det är ganska intressant att man går runt och bär på ett kors. Allt det där är sanna aspekter av korset. Korset var nämligen romarriket, som heter detta mäktiga rike. Jag kom precis hem från Rom här i veckan faktiskt. Och gick på de här gatorna. Korset var ett av romarrikets mest fruktade straff. Men så kommer den här dagen i historien. Jesu död. Men också hans uppståndelse. Och med det så fick denna symbol en helt förnyad innebörd. Och ni som har varit här de här två söndagarna som har varit. När jag har hört det talas om hur korset handlar om Guds försoning. Han försonade världen med sig. Men sedan har ni också hört talas om hur korset är en förebild i självutgivande och uppoffrande och sann kärlek. Och så finns det ytterligare då ett tema som är dagens tema som var centralt i den tidiga kyrkan och då för den första kristna när de reflekterade över Jesu kors. Och det var korset som ett segertecken. Ifrån något ont, ett fruktat straff, så fick korset en förnyad innebörd. Korset som ett segerns tecken. Korset blev för de första kristna en triumfens symbol. Och jag läste för ett tag sedan att Cyprianus av Kartago, en biskop i den tidiga kyrkan på 200-talet, han blev själv martyr för sin tro. Men han sägs ha sagt så här, att korset är det ärorika baneret under vilket vi marscherar mot segern. En helt förnyad innebörd. Korset är det ärorika baneret under vilket vi marscherar mot segern. Och det här temat växte fram i den tidiga kyrkan. Korsets skam, korsets nederlag blev förbytt mot ära och seger. Och det är därför som på många målningar, jag vet inte om du har tänkt på det, men många målningar där man ser, särskilt äldre målningar som porträtterar korset, så strålar det ut ifrån korset som ljusstrålar. Därför att korset blev ett segerns tecken. Om du var med i fredag så hörde du mig tala om ett annat perspektiv. Ja, det finns något viktigt i påskens högtid. Att också såklart identifiera sig med smärtan, med lidandet. Av att känna av syndens ok och tyngd och börda. Det mörka, det finns där. Men att som kristen leva kvar där, tyngd och definierad av syndens börda, det är att liksom bara pausa påsken mitt i. Att inte liksom låta påskens drama utspela sig fullt ut. Det är att missa påskens fulla budskap. Att stanna kvar definierad av syndens börda. Och jag älskar påsken, jag sa det fredags också, att det finns en sån otrolig dramaturgi i påskens olika faser. Det finns en identifikation med det brustna, med det trasiga, med det mörka. Jesus har gått den vägen, han har känt av allt. Det finns en identifikation med det som smärtar i ditt liv just nu. Och det som smärtar i vår värld, och det är mycket. På inget sätt kan det bli tydligare än det blir på korset. Där Jesus fullt ut identifierar sig med en brusten och trasig värld. Att han blir ett med mörkret och smärtan. Han bär den i sin egen kropp. Men om det vore allt. Om det skulle vara punkt där. Så skulle det mesta och det bästa som Jesus kan erbjuda, det hade varit någon form av terapeutisk empati. Att han kan känna med oss. Det är jättefint. Men påskdagens mirakel, som vi bekände i den trefaldiga bekännelsen här i början, att Kristus, han är uppstånden. Och det förändrar allt. Jesus segraren, livet triumferade genom att livet självt lät sig spikas på ett kors. Dö och begravas i en grav. Men inte ens döden kunde släcka livets herre. Korset är mer än empati. Korset talar om verklig seger. Det är baneret. Triumfens baner under vilket vi marscherar mot segern. I mötet med Jesus finns det verklig hjälp att få. Empati i all ära. Men det finns verklig hjälp att få i mötet med Jesus, verklig frihet i hans namn. Utifrån det här temat Kristus som segraren så vill jag lyfta fram, jag hoppas ganska kort, fyra aspekter av Jesus som segrare. Hur korset förändrades och blev den tron där Kristus övervinner och från vilken han regerar. Jesus seger över synden. Jesus seger över döden. Jesus seger över kosmos. Och Jesus seger för oss idag. Fyra aspekter som jag kort vill beröra. Först Jesus seger över synden. Och låt mig läsa från första Petrus brev kapitel 2 vers 24. Och sen från Kolosserbrevet kapitel 2 vers 13 till 14. Han, Jesus, bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Ni som var döda på grund av era synder och er oomskurna natur har Gud gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Det tog han bort genom att spika upp det på korset. Det finns perioder i mitt liv där jag på riktigt har brottats med frågan om inte människan innerst inne verkligen är god ändå. Människan är väl ändå god om vi bara vill. Och absolut, det finns godhet. Men samtidigt finns det någonting djupt problematiskt med oss människor som vi inte kommer loss ifrån. Se bara på historien. Eller det räcker att kolla på våran samtid. Världen rasar igen. Men har vi inte kommit bortanför det här med krig och konflikt? Det är som att det bara blir värre och värre. Girighet, konflikt. Men också på det personliga planet. Jag vet inte hur det är med dig. Ibland känner man att nu går det ändå ganska bra. Men ändå så sviker vi de bästa av dem vi älskar mest. De finns nära. Det är som att det bara sker av sig självt. Och jag tycker det är så fascinerande. Jag citerade det i fredags också i min predikan. Men den brittiske författaren G.K. Chesterton som fångade så perfekt när han får frågan av The Times att svara på. Kan du svara på vad är problemet med världen? Varför ser det ut som det gör? Vad är problemet? Och så skickar han ett brev tillbaka. De väntar sig en lång artikel. Och så får de svaret tillbaka. Jag. Punkt. Sincerely G.K. Chesterton. Ja, men det är liksom fingret på spiken. Hur mycket jag än vill så hittar jag skevhet i mig själv. Synden är en makt vi inte kan besegra i egen kraft. Den är ett gift ifrån Eden som bara finns där. Också hos oss som kanske till och med kallar oss för fromma kristna. Centralt i den kristna tron är att vi behöver en räddare. Vi behöver en befriare. Religion och humanism har försökt på olika sätt att liksom appellera till vår egen förmåga att skärpa oss. Men människans historia visar att det fungerar inte, det håller inte, det räcker inte. Hade det varit sant så hade vi ju gått åt rätt håll med mig. Men världen blir inte mer kärleksfull. Den blir inte mer hel. Den blir inte mer human. Det är som att liksom utvecklingen går tvärt emot klimatet, va? I klimatet blir det varmare och varmare. Men när det kommer till kärlek så blir det kallare och svalare. Det är därför påskdagen. Det är därför som det kristna budskapet är en sån befrielse. För varenda människa som kämpar emot vind, som längtar efter frihet, som längtar efter frihet från skuld och som längtar efter kanske helhet. Det är något som är brutet, man längtar efter någonting som är helt. Påskdagen säger det finns hopp. Bibeln säger att Jesus bar våra synder upp på korsets stam. Och han utplånade våran skuld. Han spikade upp skulden på korset. Det finns en pastor som gick bort för några år sedan och han sätter fingret på spiken, Timothy Keller. Kristus gick in i graven som ett offer, men han kom ut som en segrare. Och i hans seger finner vi vår frihet. Det handlar inte om din seger, din förmåga att lyckas, att få ihop det, att vara den perfekta människan, utan i hans seger. Han har varit den perfektiga, den fullkomliga människan för oss, och i hans seger där får vi andas ut. Vi är fria. Det är otroligt goda nyheter. Gud sände sin son för ingen annan, inget annat kunde rädda oss. Jesus tog världens mörker och skuld på sig. Dog och uppstod och segrade över synden för vår skull. För att vi skulle bli förlåtna. Lyssna nu. För att du skulle bli förlåten. För att du skulle kunna släppa skuldens börda och leva fri. Jesus segrade över synden. Men när det relaterar till Jesus seger över synden, så kommer nästa punkt, och det är Jesus seger över döden. Bibeln säger att synden är giftet som leder till död. Men vi var skapade för liv. Det är därför som död känns, jag har tänkt på det, att döden känns väldigt onaturlig. Visst, vi har ju vant oss vid att man dör, men hur? Det är ju det enda vi vet som säkert, var det, att vi ska dö. Ändå känns döden så fruktansvärt onaturlig att vi ska skiljas åt. Men lyssna nu vad Paulus säger om konsekvensen av Jesu uppståndelse i 1 Korinthierbrevet kapitel 15, vers 54. Sådana otroliga ord. I och med Jesu uppståndelse så säger han så här: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Otroliga ord. Döden som liksom var fiendens sista vapen. Det är inte sant med den onde djävulen, som Bibeln kallar honom, och kallas på lite andra ord också. Du vet, han vill göra livet surt för oss när vi lever. Han vill bara kärva ihop det lite, slänga en grus i maskineriet. Och sen när det är över, ja, då ska vi dö också. Och sen är det slut, det är liksom bara, okej, okay, jackpot, nej, inte riktigt. Men vilken triumf då när Jesus Kristus kliver in i döden. Och döden kan inte hålla livets herre fången. Det är lite som du vet att försöka tvinga ner, jag har försökt någon gång att tvinga ner en badboll under vatten. Man tänker, det måste ju gå. Jag har inte lyckats. Eller som att försöka blanda liksom olja med vatten. Det går inte. Oavsett hur mycket döden försökte omsluta Jesus, så var Jesu livskraft och gudomlighet för stark. Och i det så bröt Jesus dödens förbannelse och dödens makt. Och det är den ultimata segern. Inte ens döden, fiendens sista vapen, inte ens det kunde stoppa Jesus. Och så hörde vi Joel läsa innan min predikan idag, när den uppståndne Jesus säger till oss: var inte rädda. Jag är den första och den sista, och jag är den levande. Se, jag var död. Jag gick in i döden. Men se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Alltså, han uppmuntrar oss med de här orden: var inte rädda. Därför att jag har övervunnit döden. Och det är inget temporärt. Därför att jag lever och jag har segern, säger han, i evigheters evigheter. Helt otroligt. Och så har han nycklarna till döden. Och det är därför den som tror på honom, talar Bibeln om. Det är därför den som tror på honom, den som vill förenas med honom i en tro på honom, den ska leva bortom döden. Vilka otroliga löften. Du död, var är du, din udd? Döden är uppslukad i seger. N.T. Wright, han skriver så här, en brittisk författare och teolog, skriver så här: att påsken, det är världens nya begynnelse. Där det som var omöjligt, att döden skulle vändas till liv, det blev verklighet. Jag håller med dig, Erik, var du nu är någonstans. Där är påsken. Och påskdagen, finns det någon bättre dag? Som är bärare med större och djupare löften. Ett liv som aldrig dör. Tredje punkten, Jesus seger över kosmos. Låter det kanske lite konstigt. Men Jesus seger sträcker sig bortom synden och döden. Det är, beskrivs i Bibeln, som en kosmisk triumf över hela ondskans makt. Kolosserbrevet 2:15, där skriver Paulus så här: att Jesus avväpnade härskarna och makterna, och han gjorde dem till ett allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Han besegrade inte bara synd och död, han krossade ondskans andliga makter. Och jag tänkte lite på det här, att vinna ett krig utan att störta fiendens kung, det är riskabelt. Därför att kungen kan resa sig igen, är ni med mig? Det var det djävulen trodde att han höll på med. Han trodde att korset var hans schackmattdrag. Nu är det över. De kan aldrig resa sig igen. När han trodde att han dödade livets herre. Men han blev till åtlöje, står det. Han spelade rakt in i Guds plan. Det är som att han liksom bara, det där är mitt mål. Och så sparkade han in bollen, så var det totalt fel mål med mig. Han blev till åtlöje. Genom sin död och uppståndelse avväpnade Jesus ondskans makte och bröt dess herravälde. Det som djävulen trodde var dödsdomen till Jesus blev hans egen dödsstöt. Eller dödsdom åtminstone. Genom sin död bröt Jesus djävulens makt. Och han befriade alla som levt i slaveri under dödsfruktan, står det i Hebreerbrevet 2:14. Han övervann döden och han krossade dödens herre. Jag vet inte, men till och från kanske vi alla på något sätt brottas över fruktan inför döden. Så kommer det till oss. I och med Jesu kors så har han segrat. Så att vi inte behöver leva med fruktan för döden. Döden är en utplånad fiende för dem som genom tron ikläder sig Kristi seger. Därför att han också har segrat över dödens herre. Sen så vet vi idag att fienden, han är vansinnig. Han har fått en dödsdom. Men när Jesus kommer tillbaka kommer han få dödsstöten och utplånas. Han vet att hans tid är kort. Men den kommer till ett slut. Och därför så står det att hela skapelsen väntar som i våndan. Varenda träd, varenda vind som blåser här ute, solen och planeterna. De liksom bara väntar på den dagen när Jesus kommer tillbaka. När allt ska återställas igen. Därför är det en kosmisk seger. Därför att hela skapelsen ska förnyas. Tack vare Jesu Kristi uppståndelse. Inga fler katastrofer. Ingen mer fiendeskap. Bara harmoni. Och till sist, dessa episka teman som på något sätt bara kan bli så stora och ogreppbara. Jag hoppas på något sätt ändå att du bygger din tro, att du känner att det här faktiskt är verkligt in i ditt liv. Men till sist också lite mer kanske konkret. Vad kan det här betyda för oss idag? Paulus skriver i Romarbrevet 8, vers 37. Att i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Hade Jesus inte uppstått, hade Jesus inte segrat, så hade vi levt i ovisshet. Men Jesus seger ger dig visshet. Att varken död eller någonting som kan drabba dig i livet. Inget synligt eller osynligt. Vad är det författaren försöker beskriva? Det finns ingenting som du kan tänka på. Vare sig bland det synliga eller osynliga. Vare sig i dåtid eller framtid. Ingenting kan skilja dig. Därför att Jesu Kristi uppståndelse är beviset på att han älskar dig. Och att han har uppstått för dig. Och att allt det som korset innebär, det tillhör dig som sätter din tro på Jesus. På korset bevisade han sin kärlek till dig. Och genom sin uppståndelse så är den evigt fastställd. För han lever i evigheters evighet. Segraren som har segrat för dig. Bekänner du tro på Jesus, då är dina synder dig förlåtna. Det är fastställt och inget kan ändra på det. Så sluta upp och gräma dig över det som har varit. Be Herren om förlåtelse. Be människor om förlåtelse. Och lev i din frihet. Bekänner du tro på Jesus, då har du liv. Då har du del av liv som aldrig dör. Det kan inget ändra på. Det här har jag sagt till er, säger Jesus. För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men jag har övervunnit världen. När livet händer, när motgång kommer, då är det lätt att glömma detta som vi talar om idag. Att Jesus älskar dig. Att han vill dig väl. Att han har förlåtit dig dina synder. Att han heter evigt liv. Att han älskar dig. Detta har jag sagt er. Detta har jag sagt er för att ni ska komma ihåg. För att ni ska ha frid i mig. Oavsett hur världen ser ut. N.T. Wright, som jag citerade förut, han sa så här också, att uppståndet är inte bara en tröst för framtiden. Det är en kraft som bryter in redan här och nu och förvandlar världen mitt i dess trasighet. Detta budskap om korset formar oss till att älska med den kärlek som Jesus har älskat oss med. Och när jag förberedde det här så var min fru och kollade på Dietrich Bonhoeffer. Och då blev jag påmind om något som han har sagt. Dietrich Bonhoeffer, en tysk präst som nazisterna tog livet av. Och han skrev så här, att genom Kristus så ser jag min nästa. Inte som en fiende, utan som en människa för vilken Jesus dog. Att ha Kristus som verklig förebild, som Alex talade om förra veckan, det är bara möjligt när vi har fått uppleva försoningens kraft, som Johannes talade om för 2 veckor sedan. Och genom det så kan vi älska till och med våra fiender. Och här vill jag landa. Jag lovar, jag ska sluta nu. Att en seger är ingen fullbordad seger förrän alla vet att segern är vunnen. Segern har först nått sin fullhet när alla vet att segern är vunnen. Och det här vill jag uppmuntra dig som är troende här inne. Vi har ett budskap. Det här är ju helt otroliga nyheter vi har talat om idag. Vi har ett budskap. Och i mötet med Jesus Kristus så formas våra hjärtan så att vi får ett hjärta för andra människor. Att få dela dessa goda nyheter. Att Jesus Kristus har uppstått för oss. Kanske är du här idag som inte har sagt ditt hjärtas fulla ja till Jesus. På korset så sa han sitt fulla ja till dig. Du kanske tvivlar och funderar över om det här är sant. Är det verkligen sant att Jesus dog för mina synder? Att Jesus dog för att du skulle ha liv. Kanske är du framme vid den punkten i ditt liv där du kan få pröva Jesus i detta. Och i ditt hjärta få viska den här bönen: Jesus, om detta är sant så vill jag tro på dig. Om detta är sant så vill jag ha gemenskap med dig. Om detta är sant så vill jag ha min skuld förlåten. Om detta är sant så vill jag ta emot evigt liv i tron på dig. Och Jesus säger i Johannes 7 att den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Du kanske känner, kan Jesus ta emot mig? Han säger själv, den som kommer till mig, honom ska jag aldrig någonsin kasta ut eller visa bort. Till detta är min faders vilja, att var och en som ser Jesus och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Otroliga ord. Otroliga löften. Ska vi göra så att vi bara slutar våra ögon och tar en stund i stillhet. Och jag ska inte be dig göra någonting, lyfta några händer eller något sånt där, utan bara att i ditt hjärta, i ditt inre, om du känner att ja, men det där är jag. Jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Så kan du bara eka den bön jag ber. Med mina ord eller med dina egna ord i ditt inre. Och säga ditt ja till Jesus. Herre, Jesus. Dina löften är så stora. Nästan svåra att ta till sig. Men Jesus, är detta sant? Så vill jag tro på dig. Har du dött och uppstått för mig, så ber jag Herre, förlåt mig mina synder. Förlåt mig all skuld. Jag vill ta emot dig, din nåd och din godhet. Jag vill ta emot syndernas förlåtelse och det eviga livet. Jesus, bli min Herre. Bli min räddare. Och ge mig del av det liv som aldrig dör. Amen. Har du bett om orden i ditt hjärta? Berätta gärna för någon. Dela det med någon. Att jag bad den där bönen. Du är ditt Guds barn. Evigheten tillhör dig. Du har gemenskap med Gud. Amen.